det som var ett nödvändigt bilköp slutade i totalt haveri.
Efter 1,5 eller 2 månader då var den helt totalt död.
Hör Ninnis historia och lär hur du själv kan tänka när du ska köpa bil. Dessutom, amerikanernas användning av viktnedgångsmediciner påverkar handeln. Kommer detsamma ske i Sverige? Du lyssnar på Plånboken. Jag heter Anna Berg. Genom livet är vi många som köper bilar. Ibland en ny, ibland en begagnad. Men vad händer när bilen blir ett fullständigt haveri? Bilbranschen har i många år toppat olika listor på vilka som får ta emot mest klagomål från sina kunder. För Ninni Lindgren i Östhammar blev bilinköpet förra året just en mardröm.
Vi pratade mycket om vad vi skulle ha för bil då, jag och mina 2 barn, och vi hade behov av en större. Och hittade då en i en annan stad, varpå jag åkte dit, köpte den. Men det var en väldigt tråkig affär.
Ninni, som bor i en liten by i Östhammar kommun och som har 3 olika deltidsarbeten, är helt beroende av bil för att få sin vardag med jobb och skjutsande av barn att gå ihop. När hon förra året råkade ut för en olycka med sin förra bil behövde hon leta efter en ny. Och hon bestämde sig för att inte köpa av en privatperson utan från en bilfirma.
Då tänkte jag, firmor är ju bättre. det kändes som att jag hade en garanti på att då är det en bil som fungerar.
Men så skulle det inte bli.
Jag tittar på bilen, provkör den själv, åker runt lite, kollar. Jag är ju inte någon mekaniker, men man tittar på de saker som man kan titta på. Olja, man öppnar motorhuven, ser om det är mycket spill och grejer, och det var det ju inte. Ja, så efter konstens regler körde den, försökte köra upp den till högre hastigheter och så vidare och så vidare. Kommer tillbaka, säger att jag är intresserad.
67 000 kronor vill säljaren ha för bilen.
Jag betalar hela summan. Och sen när jag ska köra därifrån då går det inte att backa ut bilen.
Firman åtar sig att laga felet, men Ninni känner ändå ett obehag inför hela situationen. Och att bilen slutade funka direkt efter att hon betalat för den, det är bara den första i en lång rad liknande händelser i det här ärendet.
Nej, det stannade inte där.
Efter att bilen fixats i ordning och Ninni åkt till bilfirman igen för att hämta upp den, fortsätter problemen.
För sen började jag höra då att det var missljud under körning. Och sen inser jag att framvagnen drar åt vänster, så jobbar det här måste man ju göra en framvagnsjustering på. Vad dum jag var som inte märkte det då när jag provkörde den, kände jag. Ja, men det går ju att ordna. Det är ju sånt som går att fixa. Sen var det ju att det stannade till med kopplingen. Kopplingen låste sig. Så fick man inte in sexansväxel längre. Plötsligt. Och då blev det ju lite mer allvarligt.
Det har inte ens gått 2 månader sedan Ninni skrev på köpeavtalet. Och nu tar hon bilen till en lokal verkstad som hon har förtroende för.
Och då sa de efter det att det här ser inte bra ut. Det här är en bil som är sminkad för att fungera, sa de till mig. Det här var ju inte en bil som var hållbar, utan man misstänkte att jag var tvungen att byta hela växellådan, kopplingen och så vidare.
Det här kommer att bli dyrt och Ninni tycker inte att hon ska behöva ta kostnaden själv. Hon kontaktar därför bilfirman och frågar hur de vill lösa problemet. Antingen genom att de reparerar bilen själva eller ersätter Ninni för hennes merkostnader. Och medan hon väntar på svar fortsätter hon köra bilen. Men det går inte många dagar.
Sen stannar den. Allting bara, det var ett kortslutning på hela. Så det slutade med att alltså bilen, det var, och det var ju generatorn också. För de gjorde ju sen en felsökning, för jag ville ha en felsökning. Då visade det sig att det var väldigt många olika saker som var fel på den.
Men du köpte en bil som var mer än 15 år gammal. Den hade gått 18 000 mil. Kan man verkligen förvänta sig att en sån bil är tipptopp?
Jag tycker att om man köper en bil från en bilhandlare så kan man förvänta sig att man har en bil som kommer hålla ett par år. Sen kan det vara bromsskivor, det kan vara någon, ja, detaljer. Men inte att liksom så här stora saker som är så här kostsamma som nästan börjar hamna och i samma summa som själva bilen kostar. Då anser jag att man har blivit lurad.
Under månaderna som går är Ninni i kontakt med bilfirman för att försöka hitta en lösning. Men de kommer inte överens. Till slut anmäler hon företaget till Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Hon vill häva köpet och få tillbaka sina 67 000 kronor. För det här ärendet har kostat på, både mentalt och ekonomiskt.
Jag tappade ju pengar i och med att jag inte kunde jobba på det sättet jag annars hade gjort. Jag har ju också då varit tvungen att köpa en ny bil som har kostat. Och där jag har dragit på mig mera lån som jag egentligen inte ville. Så jag har ju en dyrare månadskostnad nu. Sen har jag ju förlikat mig med att och accepterat att det är så här. För det måste man, måste ju till slut komma till den punkten så man får ro.
Då tänker jag, det ser ut som en helt vanlig bil. Det går inte att se utanpå så att säga att den inte funkar.
Nej, den gör ju inte det. Det ser man inte.
Vi går ut till parkeringen utanför huset där Ninni bor. Här står både den nya fungerande bilen och den gamla som inte går att köra.
Ja, men jag tycker ju synd om bilen på något vis. Jag får ju så här, alla bilar som vi äger har ju själ och hjärta för oss. Så det blir ju lite så här, åh, stackare, du är lite sjuk den lilla bilen. Men ja, nej, det är tråkigt såklart. Det är tråkigt dels att den bara står här och sen, ja, men som jag sa, jag har ju liksom... Jag har ju valt att acceptera att det är så här. Så att det enda är ju att jag, ja, det är som det är bara. Mm.
Det sa alltså Ninni Lindgren, reporter Erik Lakvist. Och sen vi på Plånboken träffade Ninni har hon fått rätt i Allmänna reklamationsnämnden som anser att bilfirman ska betala tillbaka pengarna. Välkommen till Plånboken, Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige. Från en studio i Kalmar, där har vi dig. Hallå!
Hej, hej. Tack så mycket.
Ja, Ninni har ju alltså accepterat att bilen är körd, men ska hon verkligen göra det?
Nej, det här är ju en tråkig historia, men tyvärr också ett väldigt vanligt exempel på hur det kan gå till och hur det kan låta. Och jag tycker att det man ska ta fasta på här och som är viktigt att förstå, det är ju att det handlar om just det här som hon också säger i inslaget, att hon har vissa förväntningar på att den här bilen skulle fungera. Även om den hade några år på nacken, så att säga. Och det är egentligen precis det man har rätt till också enligt konsumentköplagen, att... Som köpare tar man hänsyn till vad varan kostar. Att den är lite begagnad och har lite slitage, det har hon räknat med. Men att den skulle fungera, och det har den ju inte gjort. Så att det finns ju absolut någonting som har blivit tokigt här.
Men hon köper ju en bil som har gått nästan 20 000 mil och den kostar 67 000 kronor. Vad kan man egentligen förvänta sig av en bil som är i det skicket eller har gått så långt och så?
Ja, men jag skulle säga att något som är bra att utgå ifrån lite grann är vad bilen kostade när den var ny. För det är ju skillnad på om den var jättedyr och sen har gått ner väldigt mycket i pris. Eller om den bara har sjunkit lite grann i pris. Så det är någonting man kan titta på. Sen är ju miltalet lite högre kan man säga. En bil kanske ofta klarar sig 25 eller 30 000 mil. Och det som ofta gör att de åker till skroten till slut, så att säga, det är ju ofta att en reparation då blir för dyr i förhållande till vad man tycker bilen är värd. Så det är ju lite där i gränslandet man är här också då, men för någon så finns det ju säkert en möjlighet att göra i ordning bilen och köra vidare med den. Men det är ju naturligtvis inte en kostnad som Ninni ska ha, särskilt om hon har fått rätt i ARN också.
När man köper en begagnad bil genom en bilhandlare, då omfattas man ju av konsumentköplagen. Men när har man då enligt lagen rätt att klaga på bilen?
Ja, man kan säga att konsumentköplagen sträcker sig ju i 3 år. Och då är det så att de första 2 åren som den ju är i den nya konsumentköplagen, så är det en så kallad omvänd bevisbörda. Och det gör det betydligt enklare att reklamera under den tiden. För då behöver man som konsument egentligen bara visa på att det finns ett fel. Och det är det betyder med omvänd bevisbörda. För sen är det bilhandlaren som egentligen då måste bevisa att det här felet som har visat sig inte fanns vid köpet, utan att det är ett nytt fel. Och det är lite det man ofta brukar bråka om, så att säga. För det kan vara svårt att visa på att ett fel är ursprungligt, men det behöver man inte göra som konsument under de första 2 åren, utan alltså bara visa på ett fel. Så
men
det är den vanliga
gått...
perioden.
När det har gått 2 år, vad händer då?
Ja, precis. Men det är den vanliga perioden då där man ser de flesta reklamationerna. Sen är det ju svårare för en konsument att reklamera någonting. Och sen ska jag också lägga till då att har man en garanti som är väsentligt längre, så kan man ju också reklamera någonting som man har en tvist om när det gäller själva garantin. Det är ju också ganska vanligt.
Men efter de här 24 månaderna, hur ser möjligheten ut att klaga då?
Ja, ett tekniskt fel på bilen som dyker upp så pass sent, då är det ju jättesvårt att visa att det är ursprungligt. För ofta har man haft bilen inne på service, man har kanske besiktat bilen en gång. Och dröjer det så länge innan ett fel visar sig, så är det ovanligt att det anses ursprungligt.
Okej, då blir det svårare. Och då är det också upp till bilköparen att bevisa, eller hur?
Ja, det är riktigt.
Vi ska säga att vi har sökt den aktuella bilfirman, men vi har inte fått något svar från dem. Ninni, hon anmäler ju till slut bilhandlaren till Allmänna reklamationsnämnden ARN, och de ger henne rätt i ärendet. I sitt svar till ARN skriver bilhandlaren att bilen såldes i normalt skick för sin prisklass, att Ninni inte kunnat visa att felen fanns där när bilen köptes, och att firman inte heller fått möjlighet att avhjälpa eventuella fel. Ninni, hon väljer alltså en annan bilfirma för att få de här felen bekräftade. Har det någon betydelse för hennes rätt att reklamera köpet?
Nej, det skulle jag inte säga, utan reklamera köpet, det har man ju egentligen alltid möjlighet att göra. Så oavsett vad som har hänt så kan man alltid reklamera det här. Sen är det bra, tycker jag, att man vänder sig till en annan bilfirma, särskilt om det är så att man vill häva bilköpet i slutändan, det vill säga att felet är så dyrt att laga eller så omfattande att man vill häva köpet. För att då finns det en risk med att lämna tillbaka bilen till bilhandlaren. För då kan det i värsta fall bli så att de lagar bilen lite hafsigt, och så har man då inte längre någon möjlighet att häva bilköpet. Så i de flesta lägen är det bara bra att vända sig till en annan bilfirma. Och att man har någon typ av utlåtande från en verkstad är ju också jätteviktigt om man hamnar i ARN och behöver ha en process där, så att säga.
Men har inte den här ursprungliga bilhandlaren, så att säga, rätt att rätta till felen?
Jo, så är det ofta. Det finns en del undantag faktiskt, och det beror på om man, som i det här fallet också då, har köpt en bil i en annan stad. Om man geografiskt befinner sig väldigt långt ifrån den man har köpt bilen av, då finns det i konsumentköplagen sådana här skäl som anges som en betydande olägenhet eller väsentlig olägenhet. Alltså att det skulle ta så väldigt lång tid om jag skulle bege mig tillbaka till bilhandlaren, så att det faktiskt finns en del undantag. Så att man kan få reparera en bil utan att kontakta bilhandlaren. Men för de flesta fall så är det ju bara bra om man gör det, att man har den kontakten, så att man inte missar det. Så att i alla lägen skulle jag rekommendera att man försöker att ha den kommunikationen.
Alltså just bilbranschen toppar ju Råd och Röns svarta lista år efter år. Det är alltså en lista över företag som väljer att inte gå på ARNs beslut. Vad gör man som konsument om man får rätt i ARN, men när företaget inte följer beslutet?
Ja, där hamnar ju tyvärr ungefär var fjärde ärende då inom den motoravdelningen så att säga hos ARN. Ja, det är alldeles för mycket, och vi tycker ju att det skulle vara bättre faktiskt om besluten i ARN vägde lite tyngre, att det helt enkelt skulle bli tvungat. Men nu är det ju inte det, och då får man försöka antingen, om man har köpt bilen på en större marknadsplats på internet och kontakta dem. De vill sällan ha oseriösa aktörer som annonserar hos dem. Man kan också, om man har ett lån på bilen, kontakta kreditgivaren. För det finns faktiskt en paragraf i konsumentkreditlagen som anger att det är en viss skyldighet också hos banken att rätta till när det har blivit fel. Men annars så är det jättesvårt. Man kan försöka kontakta tidningar och sånt där också, alltså vissa sorters påtryckningsmedel så att säga, för att få trilskande bilhandlare att göra rätt för sig. Det är tyvärr där man hamnar till slut.
Vi har ju hittills pratat om de rättigheter man har om man köper bil av just en bilhandlare. Men hur ser det ut om man köper av en privatperson?
Ja, det är ju någonting helt annat. Om man tänker sig bilhandlaren då, de har ju en skyldighet att egentligen helt redogöra för en varas beskaffenhet som det står i lagstiftningen. Alltså man ska kunna komma in som en lekman, man ska inte alls behöva vara en mekaniker, och man ska kunna köpa en bil som bilhandlaren beskriver på ett rätt korrekt sätt så att säga. Men det där vänds lite upp och ner då när man köper privat, så att då är det istället man själv som behöver kontrollera precis allt med bilen, inklusive att det är säljare, ägaren som säljer bilen och att det inte finns skulder på den och alla sådana där saker. Och dessutom då det tekniska skicket. Och så har man sällan någon möjlighet att klaga alls efter köpet, om det inte visar sig att det är ett uppenbart fel som säljaren faktiskt har mörkat och som man kan visa att säljaren kände till. Då finns det en möjlighet att, så att säga, få hjälp med den saken. Men annars är det ju helt annorlunda. Det finns egentligen inte någon reklamationsrätt.
Mm. Du har ju sett en del genom åren, kan jag tänka mig. Vad är det värsta du upplevt inom just avdelningen motor?
Ja, det som är en sorglig historia skulle jag säga, det är ju de oseriösa bilhandlare som återkommer gång på gång i allmänna reklamationsnämnden. Och det finns ett flertal aktörer som startar upp nya verksamheter, samlar på sig så många ärenden och så höga belopp på den här svarta listan då att man till slut går i konkurs. Och sen med hjälp av någon annan person då, ett personnummer, startar upp en ny rörelse och driver det vidare. Så det finns tyvärr sådana här firmor som gör det på ett dåligt sätt bara för att tjäna så mycket pengar som möjligt. Och det är ju inte det man tänker sig som konsument när man ändå, som nämns här, att man betalar lite mer om man tänker sig att det ska finnas någon typ av garanti då som man ofta känner borde finnas där när man går till en bilhandlare. Men det är så att vem som helst kan starta upp en bilhandel idag och lura kunder från dag ett. Det är tyvärr så.
Det får bli dina sista ord. Tack Carl-Erik Stjernvall, teknisk expert och hållbarhetsansvarig på Riksförbundet M Sverige. Att ta läkemedel för att gå ner i vikt är inte längre något anmärkningsvärt. Sedan början av 2020-talet har industrin fullkomligt exploderat.
The weight loss revolution that's only just begun.
Oprah looking fit and fabulous. The superstar admitting she uses a weight loss medication.
Hollywood took Ozempic so hard that half of Beverly Hills now looks like they cough up dust.
Remy admitted she had used weight loss medication and later underwent weight loss surgery.
Suddenly, celebrities who looked one way for years started dropping dramatic amounts of weight almost overnight.
You look When great. I look around this room, I can't help but wonder, is Ozempic right for me?
Ja, det som börjar som ett kändisfenomen i Amerika har nu nått gemene man. Idag har fler än var tionde person i USA testat viktminskningsmedicin. Och här i Sverige har försäljningen av så kallade GLP-1-analoger ökat med 350% de senaste 5 åren. Effekterna syns nu i den amerikanska dagligvaruhandeln. Men kommer vi se samma trend i Sverige? Välkommen till programmet, William Lindqvist, analytiker på Handelns utredningsinstitut som mäter och analyserar svensk handel.
Stort tack.
Mm. Bara de senaste åren har försäljningen av viktnedgångsmediciner ökat rejält. Vad är det här för produkter?
Ja, men den här typen av preparat finns ju väldigt många olika sorter. Men alla de här påverkar egentligen kroppen lite på samma sätt. Och det är lite förenklat kan man väl säga att det påverkar mättnadskänslan och det påverkar aptiten. Så man känner sig mättare snabbare och man får också det här minskade aptiten och minskade suget. Och det minskade suget gäller väl kanske framförallt vissa typer av varor. Lite mer snabba energikällor så som godis och snacks och läsk och kanske även pasta och lite fet mat. Och eftersom det påverkar den typen av produkter så innebär ju det också en ganska stor viktnedgång. Och då börjar det också bli intressant att studera vad det får för effekt på konsumtionen och på ekonomin i stort.
Mm. Här i Sverige då, vem får köpa de här produkterna?
Ja, men i Sverige så ser vi ju på samma sätt som i USA, det började egentligen i enbart diabetessyfte. Vi hörde här inslaget att det börjar bli allt mer ett mer vedertaget viktminskningspreparat som delas ut. Det är ju en dos som kostar ganska mycket, det ska man komma ihåg.
Mm. Ja, det är inte alla som har råd med det här.
Nej, behandlingen börjar någonstans på 2000 kronor i månaden. Och många i den här gruppen som faktiskt behöver det allra mest. Idag lever ungefär 53% av svenskarna med övervikt eller obesitas. Så det är ju de är till för.
Mm. Men många av och det är också de som får köpa produkterna.
Ja, precis. Det är ju de som får det förskrivet då, genom vården. Men många av just den gruppen har ju också relativt sett kanske lite ekonomiskt tuffare. Vilket gör att det i slutändan någonstans riskerar att bli lite av en klassfråga.
Mm. Användningen av de här produkterna ökar alltså här i Sverige också. I USA där försäljningen är ännu högre, då har det fått effekter på övrig handel. På vilket sätt då?
Ja, men där ser vi ju hur det börjar påverka allt från restauranger med att restaurangerna erbjuder så kallade Ozempic-menyer. Man gör helt enkelt små portioner av allt möjligt. Jag har sett mini-hamburgare, ser ut som såna här sliders. Man får 8 pommes frites i ett glas eller liknande. Så även hur många av de stora livsmedelsproducenterna där och hela dagligvaruindustrin egentligen ställer om för konsumenternas
och
nya
då?
Behov.
Hur ställer de om? Vad är
det
de gör?
Ja, men de ställer om genom att anpassa frysmåltider som är anpassade till GLP-1-användare. Som är lite mindre portioner och innehåller olika typer av ämnen som då ska passa en GLP-1-användare bättre än en icke-användare.
Mm. Har man också sett nya produkter?
Ja, men just de här frysmåltiderna skulle jag säga ändå är lite revolutionerande. När man ser själva förpackningen och så är det en bild på en spruta och så... Ja,
wow!
Det känns ganska avlägset när man är här, men som sagt i USA så är det ju väldigt utbrett. Och vi börjar ju även se som sagt hur det växer explosionsartat även här i Sverige.
Mm, här i Sverige tog ju efterfrågan fart för några år sedan och den blev så stor att det uppstod en brist som drabbade behövande diabetiker.
Det är stor brist just nu och svårt att få tag i diabetesmedicin.
Ja, vi ska prata diabetes typ 2 och kraftig övervikt och hur de här läkemedlen fungerar. Hej, doktor Viveka Yberg!
Trots att Läkemedelsverket igår vädjade till läkare och inte skriva ut det hypade läkemedlet och Ozempic till andra än diabetiker.
Vissa livsviktiga läkemedel är helt slut.
Och vi kommer också att försöka begränsa nyinsättningar av de här förstås, eftersom de är restnoterade.
Det omtalade viktminskningsläkemedlet Wegovy kommer för första gången att finnas på svenska apotek. Nu kommer personer med kraftigt förhöjt BMI kunna få recept.
Mm, William Lindqvist, analytiker på HUI Research. Tror du att efterfrågan på de här medicinerna kommer att bli lika stor i Sverige som i USA?
Om den blir exakt lika stor, det är väl svårt att veta. Men vi ser ju som sagt hur det har vuxit väldigt, väldigt mycket här i Sverige de senaste åren. Och jag tror ju att den trenden kommer att fortsätta även framöver. Vi ser ju nu hur många av de här preparaten går också allt mer från att vara i sprutform till att bli i tablettform. Och bara där så sänks ju en tröskel för väldigt många fler att faktiskt börja använda det här. Ganska många som har sprutfobi och liknande och det kommer man ju över nu. Det blir alltså mer tillgängligt för alla egentligen.
Mm. Den här förändringen som vi har sett i den amerikanska handeln, du pratar om måltider med sprutor på förpackningen och så. Kommer vi att se den även här?
Ja, om man ger det några år så tror jag absolut att vi kommer börja se vissa av de här sakerna. Man ser det redan nu, kan jag tycka, att dagligvaruhandeln och convenience-handeln, alltså servicebutiker och liknande, börjar anpassa sig. Man börjar anpassa sitt sortiment, kanske tänker över och börjar styra om lite mer till frukt och grönt. Saker som konsumenterna då kanske väljer istället.
Men hur ser du det? Nu får du vara specifik här. Vad är det du ser?
Ja, men när man går in i vissa butiker så brukar man ofta se att frukt och grönt det är nästan det första man möts av i många butiker.
Både men så har det väl alltid varit, eller? Eller väldigt länge i alla fall?
Jag skulle säga att den trenden har blivit tydligare de senaste åren. Och framförallt om man kollar i de här convenience-butikerna, de här lite mindre livsmedelsbutikerna eller servicebutikerna, att det är väldigt mycket fokus på frukt och grönt, kanske snarare än choklad eller godis. Sen kan man ju också se, apropå när vi är inne på choklad, den här bars-trenden, den går väl också lite hand i hand, skulle jag vilja säga, med hela fenomenet kring GLP-1, att vi har en ökad medvetenhet om vad vi stoppar i oss, och för 10-15 år sedan så påbörjades ju den här proteinhetsen. Det skulle vara protein i allt, det skulle vara kvarg och det skulle vara proteinbars. Och det ser vi ju hur det har vuxit väldigt, väldigt stort i handeln. Och på lite liknande sätt så tror jag att vi kommer se det nu med GLP-1-trenden.
Men alltså, är det verkligen ett lika stort behov i Sverige som det är i USA av den här förändrade handeln och de här produkterna?
Som sagt, användningen är ju större i USA, så därför så leder ju de också den trenden. Men vi brukar se det med många trender som börjar i USA, brukar även komma över till Sverige. Så jag tror ju att vi kommer få se delar av det här, kanske inte lika extremt som där, att vi får de här Ozempic-menyerna och att det blir vardag på restaurangerna. Men jag tror att vi kommer märka av det i handeln, och det innebär ju också en förändring och en omställning för handeln, att man måste anpassa sig, som sagt, till konsumenternas nya behov. Man kanske inte köper snacks och godis i samma utsträckning längre, utan istället omfördelar pengarna och låter dem hamna inom andra delar av handeln.
Mm. Du var inne på att man ser frukt och grönt mer i början av affären. Och nu killgissar jag lite här i radio, men jag skulle säga att det är fortfarande så att vi ser väldigt mycket godis vid kassorna. Alltså, vi är inte riktigt där än.
Nej, och just frukt- och gröntförsäljningen har ju också gått ner de senaste åren när vi har haft en levnadskostnadskris. Det är ofta lite dyrare att handla frukt och grönt än vad det är att handla godis, vilket är såklart väldigt tråkigt. Men det är väl en förklaring till det också, att konsumenterna inte riktigt haft råd att unna sig att köpa frukt och grönt. Det är fortfarande idag dyrare att köpa en paprika än vad det är att köpa en chokladbit.
Mm. Alltså, du var inne lite på det här med proteinbarsen, som har gått från att vara en produkt som säljs bara på gymmen till att säljas i varenda matbutik idag. Kommer vi se den här liknande utvecklingen, eller kan du dra liksom andra paralleller?
Ja, men jag tror ju mycket just på den här omfördelningen, för vi ser det i USA, där visar studier att de hushåll som har börjat använda GLP-1-läkemedel, de minskar sina livsmedelsutgifter med 5,3% i genomsnitt. Och för höginkomsthushåll så kan den här siffran vara ännu större. Och lite på samma sätt så kan man ju tänka att det kommer ske i Sverige. Däremot så tror ju inte jag att det blir några jättestora miljardtapp för dagligvaruhandeln eller restauranghandeln eller convenience-handeln överlag, utan snarare just den här omfördelningen. Att vi börjar se att pengar som tidigare har lagts på mer onyttigheter istället förskjuts och tillfaller andra delar inom handeln.
Ja, för handeln brukar vara bra på att ställa om.
Ja, men det är den verkligen, och jag tror inte att de här pengarna nödvändigtvis kommer att försvinna ur ekonomin i stort, utan det blir snarare en omfördelning av konsumtionen.
Mm. Om du får drömma lite här då, vad är ditt drömscenario för nya nyttigheter?
Oj, vilken fråga. Nej, men det är väl att det blir just mer allmänt, att det utgör en ganska stor del av dagligvarubutiken. Vi pratar om det med att man möts av frukt- och gröntavdelningen det första man gör. Det ger ju också en väldigt trevlig bild och en väldigt trevlig shoppingupplevelse, snarare än att man kommer in och möts av en kolonialavdelning där det bara står tråkiga stapelvaror som mjöl och krossade tomater och kakao och liknande.
Tack, William Lindqvist, analytiker på HUI Research. Klippen i programmet idag är hämtade från TV4, Sveriges Radio och YouTube. Och det var allt från oss just nu. Producent idag, Kajsa Linderont och Mattias Hansson. Joakim Persson sköter tekniken. Hej då!
Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.